som vi säger, backstugsittrar och torpare också, som inte kunde, hade några djur eller så, utan bara ett litet torp som fick arbeta med, gräva och hacka och använda korp och spitt och så. För andra, de fick ju också leva på detta sättet. Och nu hade de ju heller ingen mark eller någon ved eller så, utan där fick man röska ljung. Och vi för vår del, vi fick röska ljung i den där väldiga marken som vi vet ligger mellan Brandhalla och Färskesjön. Där han vilyfte, och där växte väldigt med ljung och inboska. Och där fick man röska ljung när vi inte hade annat att göra på vintern. Ibland när isen låg, där fick vi ta det över sjön. Och så fick man elda med det i en spis. På den tiden så hade de mest en öppen spis. Och så hade i den öppna spisen, det fanns en bakugn också framanför där, när man bakte bröd. Och sen var det en trefot som man eldade under och satte tjälen på. Och sen hade de ett hängträ som tog stötta mot spisen där uppe. Och det var till att höja och sänka. Och det eldade man där, och såg vi som tog väldigt plats. Så och där fick man höja det, och hade man då lite riktig vis att det blev glöd, så sänkte man ner det. Och sådana här spisar, det kan man se ännu, det är ju antika också det. Det fanns heller inga kommunikationer särskilt. Man hade, när jag var ifrån den tiden, jag säger, när jag var så ung, där var det heller inga som hade cyklat knappast. Men det var en ute i Torhamn som hette Adolf, efternamnet vågar jag inte påstå, men han var skomakare. Och han hade skaffat sig en cykel. Va? Jag sa, jag kom vid sidan om. Ja, det är så. Ja. Jo, det var det en som, han har en skomakare där, han hade köpt en cykel. Och det var ganska ovanligt och okänt. Och då påstår de att det var en äldre kvinna. Hon var ute och gick en kväll. Och då mötte hon den här cykelåkern. Men hon visste inte vad det var. Hon kunde inte se vad det var. Utan han hade lampa, lykta på cykeln. Och då såg hon det, att hon hade varit ute och gått. Och hon mötte den onde. Och han hade ill i halsen. Så hon kastade sig ner i diket. Och på så vis så kunde hon klara det här besväret. Men så pass. Men detta det hände nog kanske innan jag var född. För det är bara en berättelse som jag hörde senare ifrån. Om det var någon sanning i det, det kan jag inte klara upp. Men i alla fall, bilarna var ju heller inte igång där vid den tiden när jag gick i skolan. Jag kan inte minnas att jag hade sett någon bil någon gång då. Men när jag var 11-12 år, då började jag att arbeta med beten i Ramdala. Det odlades beten där på hela gården, för att den tillhörde Karlshamns sockerbruk, och de odlade beten på hela gården. Och då på sommaren när vi gick där och hackade, så kunde det hända en och annan gång att det kom en bil på den här vägen och körde förbi. Och då varenda en så ställde sig då med hackskaftet och stötade sig på det. Och sen tittade de så långt de kunde se, följa den ifrån, så det är en väldig utsikt som ni vet på Ramdalagärdet. Det fanns ingenting uppväxt som hindrade, utan man kunde se. Och så såg de då, jaha, där är Kolmander. För det fanns in i Lyckeby en djurläkare som heter Kolmander. Och han hade bil. Och där trodde man att vem det än var, så trodde man att det var Kolmander. Men det var inte alls säkert att det var det. Så jag vill bara komma dit hen. Att tiden har varit en obegriplig förändring under denna långa tid. Och jag kunde väl aldrig tro att jag skulle få uppleva det som jag får uppleva nu. Och som sagt, vad var ditt bekymmer när man växte upp? Hur framtiden skulle bli? Vårt största som vi tyckte var någonting storartat, så att var det de stortorpare kallade vi dem för. De kunde ha ett par tre kor och en häst. Och de tjänade smör och de hade ägg och de hade potatis att sälja då. Och fjorte stan med skjuts varenda lördag och kom tillbaka då med ett litet kapital som de hade sålt för på torget. Och det tänkte vi, tänk om man kunde komma därhen så man skulle kunna få det på det sättet, hur bekymmerslöst. Men det fanns ingen utsikt, det fanns ju ingen möjlighet till det när man inte hade någonting att köpa för eller skaffa sig någonting. Och sen blev det ju så att kriget började ju 1914 och det blev 1915 gick jag själv i tjänst på, man fick det var städja då, man fick 5 kronor i städja och sen var man ju petvis överlämnad till sin bonde då som man hade statsa hos. Han hade ju kommando över den helt och hållet naturligtvis. Och då var lönen, den var 250 kronor för hela året. Det var på hösten 1915 och sen man gick i tjänst den 24 oktober tror jag. Ja, så var det frivikan först och sen gick man i tjänst. Den 24 var frivikan och sen gick man i tjänst den 1 november. 1 november. Och sen hade man ingen frihet för nästa frivika. Det fanns ingenting. Man arbetade även på lördagen. Det gjorde jag. Så jag tjänade det 2 år. Men sen blev det ju så att såväl både bromen som jag och jag så kom vi ju in till kronan. Det var ju ett arbete och en plats som kanske inte passade oss riktigt sedan. Men det är ett ordspråk som säger att nöden har ingen lag. Men vi kunde inte ändra, utan när vi hade fått det här jobbet så fick vi hålla på med det. Så jag höll på med det i 40 år. Och så har tiden gått. Ja, jag vet inte. Jag ska nämna lite mer om den andliga verksamheten i Tvisten. I början då hade vi inget missionshus, utan vännerna samlades i de olika hemmen. Och vi hade predikanter som kom. Det var mest på vintern som verksamheten ägde rum. Och för sin på sommaren för det mesta så hade de predikanterna andra arbeten. Och ibland hade de hjälpt lite att arbeta även vid sidan om när de var ute och predikade. Men sen tror jag det var 1909. Då byggdes missionshuset i Tvisten. Och sen blev det liksom lite mera samling då. Så då, och då minns jag särskilt predikanter vi hade det var, som kom. Det var Sjögren och det var Dahlbäck. Och det var väckelsepredikanter och det var även andra. Och då blev det väckelse så att de barnen som var äldre då, som min syster Hilda och Antonas Anna och Ellen och Gerda, måste till dess Gerda och de allihop, de blev frälsta och kom till församlingen och blev med i den sidan. Och så blev det lite väckelse sin dag och då. Och då var det ibland på vintrarna. Det var mest på vintrarna. Så det var inte många vintrar utan att det var dopförrättning på Fasksjön. Och då fick de hugga upp en våg i isen och den kunde vara ganska tjock ibland. Och då tog de en plats där de visste hur djupet var och så var det dopförrättningar. Och då var det så att folk samlades ibland till det här. Det var inte så mycket andra nyheter utan hur lite det var så drog det uppmärksamheten till sig. Vi samlades och somma hånade det här arbetet och andra var lugna och hade respekt för det. Och för min egen del när jag växte upp så tänkte jag som så, jag tänkte alltid som så att jag måste bli en kristen människa. Jag måste gå den vägen som mor och far har gått. Och så då, och de äldre syskonen, det var ju Hilda där, och så var det ett par av halvsyskon, de var ju också frälsta. Och Victoria, hon blev frälst när hon var bara 14 år. Och blev döpt alltså. Men där var det inte is, utan det var renvatten. Men jag tänkte alltid som så att jag måste ju gå den vägen. Men det där att bli döpt, det var liksom, det ville hålla tillbaka. Det tyckte jag var väldigt svårt. Men när tiden kom och jag hade fattat detta beslut, att jag nu skulle låta det bli av, att jag skulle komma med, jag ville bli en kristen, jag ville gå den vägen som Nya Testamentet sa, då kände jag ingen oro för det här, den här dopförrättningen. Men då var jag faktiskt, ja, det var 1919. Så länge dröjde det, märkligt nog. En dag så hade jag alltid haft detta för mig. Jag hade bett till Gud ibland och sådär. Men det kunde inte bli någon avgörelse. Och jag var liksom född in i detta. Så jag hade aldrig gett mig ut i synden och i till exempel i kortspel och i dans och sådana. Jag hade aldrig kunnat gett mig ut i. Och därför så blev det inte någon så där väldigt genomgripande väckelse, utan jag fick liksom fatta ett beslut. Och därför så kommer många gånger den här fristelsen, är jag verkligen född på nytt eller är jag inte? För jag såg väldiga skillnader. Jag minns när jag var barn och var med i, och när kapellet var nytt, så minns jag att det var människor som blev gripna en kväll till exempel, och de kunde lägga sig på knä där vid bänken och gråta och ha en väldig kamp. Men sådant kände ju aldrig jag. Men jag såg det som gjorde det. Och då till exempel var det inte som det är nu. Utan då, när de hade blivit omvända, så ville de bli döpta så fort som möjligt. För att det stod i att utan vatten och ande kan du inte komma in i Guds rike. Och då var människor, det var en som sa, de menade om vi skulle vänta lite, så sa han, ja men tänk om jag skulle dö i natt, sa han. Då kommer inte in i Guds rike när jag inte är döpt och inte är född av vatten och ande. Så på så vis, nu är det inte så, utan det tar sig lugnare. De som blir troende nu till exempel på vintern, när isen lägger, så säger de, vi väntar till våren, till det blir revvatten, och så blir doförrättningen då istället. Och jag säger inte att det är något fel, men jag säger bara att tiden och tankegångarna har ändrats under den tid som har gått. Men det var ju en välsignad tid och med verksamheten i tvisten och är en nu. Och det mest förvånar mig över att församlingen där är så pass stor som man är. För nästan alla har ju måste flytta ifrån. I tvisten till exempel var många, många hus när som jag var liten och växte upp. Och några var det där som redan hade flyttat, och så hade bara stengrunden var kvar. Men nu finns det ju knappt inga. Jag vet inget, inte många hus nu i tvisten. Det mesta som är kvar nu, så är det ju Anton Andersen. Han heter Anton Andersen. Han var alltså han var farfar till Lena, som har väl med här ikväll kan jag tro. Det istället, det finns ju kvar. Det syns också ifrån missionshuset. Men han sa det mest småstugor och så. Det är borta och rivna. För att det fanns ju ingen utkomst för folk. Ni måste flytta. Så det finns väldigt många som har blivit döpta i Fastsjön, som inte bor i tvisten, utan är på många långa andra håll. Och hade det varit så, alla där hade kunnat haft att göra och bli kvar i tvisten, det hade varit en stor församling i tvisten, det ska jag tala om. Det hade varit. Ja, jag ska inte hålla på så länge här. nu. Men ja, det kanske var något annat jag tänkte säga, men jag ska inte ta mer tid. Men nu har ni sjungit så mycket här. Nu ska jag sjunga en ungdomssång för barnen och ungdomen här. Om jag ser här förstås. Det gör jag inte. Jag förstår inte. Ja, jag kan väl inte säga det. Jag kunde ju läsa det för all del. Det var bättre. Va? Jag ska se om jag kan sjunga. Härliga låt att i ungdomens dagar vandra med Herren med musingens land, ledd av den hand som så trofast ledsagar dem som i infall på frälsaren tror. Trygg kan jag lämna mitt liv i hans händer, aldrig, nej, aldrig han vill se mig, för allt till mitt eviga bästa han vänder. Fien, jag ser inte bästa han vänder. Ja, jag kommer ihåg med det lite. Han som mitt hjärta så kärleksfullt dragit undan fördärvet i tidiga dagar. Nej, jag ser inte här. Jag kan inte klara upp det här. Jag ska försöka, man kan läsa istället då. Han som mitt hjärta så kärleksfullt dragit undan fördärvet i tidiga dagar och till sitt älskade barn mig upptaget, huldaste vård om sin egendom tar. Det hör en ungdom. Ni var frälsare. Han vill leda er fram till verkligheten och till sanningen. Så ni kommer in. Inte till världen den lyckan uppväger som jag har funnit i frälsaren säger. Arvslott i himmelska staden jag äger. Strålande boningar. Vänta mig där. Vägen dit upp till den himmelska kanan går genom öknar och fiendeland. Men blott jag följer den korsmäkta fanan skall jag dock hinna den gyllene strand. Med den osynlige ställs för mitt öga vill jag likt Moses i tron härda ut. Tidens bedrövelse aktar jag föga emot en glädje som aldrig tar slut. Ja.